Du lyssnar på OBS i P1.
Vid den tidpunkten på året står växtligheten i sitt flor och naturen anses då vara full av kraft. Förr insamlades medicinalväxter vid denna tid och det var också då man tog tydor om vad som skulle hända i framtiden. Ja, så svärmiskt uttrycker sig självaste nationalencyklopedin om midsommar. En högtid som är så viktig för oss att somliga anser att den borde vara Sveriges nationaldag. Men utan konstnärernas vurm för Dalarna vid förra sekelskiftet hade vi inte firat som vi gör idag. Det menar journalisten och författaren Ulrika Knutsson i denna midsommar-essä.
Midsommar och Dalarna är evigt förenade i en doft av björklöv, brännvin och bensin. Mycket av det här kan skyllas på konsten. Frågan är om vi alls hade firat midsommar så intensivt utan nationalromantikens konstnärer. Hur Dalarna blev en angelägenhet för skönandarna i storstan, det går att följa nästan dag för dag. 1872 hade Arthur Hazelius rest i landskapet och upptäckt att de traditionsbundna masarna moderniserade. Nya idéer spreds. Man måste skyndsamt ingripa, skrev Hazelius, om man åt forskningen ville rädda de gamla boningar som revs, dessa bohag som ringaktades och dessa dräkter som bortlades. Han lyckades över förväntan. Allmogen stod i kö för att pracka på honom gamla skacklar och slädar och färdtecken och rosenmålade festmögåvor. Hazelius fyllde Nordiska museet med grejer, men nöjde sig inte med skacklarna utan började samla hus. 1891 öppnade han Skansen med äkta dalkullor i biljettkassan. Skansen blev en succé. Det internationella begreppet för friluftsmuseum är Skansen och kullorna blev reklamskyltar i det nationella svenska projektet med kulmen i Stockholmsutställningen 1897. Där sålde man allt med hjälp av Rättviks kullor, ättika, kameror, öl, karameller och skor. Snart hade konstnärerna androlerats i reklamindustrin för Dalarna och den svenska sommaren. Amalia Lindegren var först med Lillans sista bädd. En tablå med en sörjande Rättviksfamilj framför sitt döda barn. Detta dystra motiv blev mycket populärt och reproducerades snart i tidningar och på bonader och på tallrikar. Muntrade var hennes söndagsafton i Dalstuga där samma familj tar en sväng om till fjol. Snart drar en omvänd stora daldansen från söder upp mot Siljan. På 1700-talet gick arga dalkarar till huvudstaden för att säga ifrån. Och nu är det stockholmarna som har blivit nyfikna på Dalarna, konstnärer och författare inte minst. I täten Morasonen Zorn, följd av Larssons i Sundborn och Karlfeldt i sång. Tonsättarna hängde på, både Hugo Alfvén och Moses Pergament blev fritidsmasar. Anders Zorn var ju barnfödd i Mora, en fattig oäkting som tog revansch. Som framgångsrik målare köpte han gård, startade folkhögskola och målade folket i helg och söcken. I sin roliga bok Dalarna som svenskt ideal från 1937 skriver Gustav Näström att de nakna kullorna har säkert spelat en större roll utrikes än här hemma som stimulans för dalaintresset. Zorn själv var i alla fall medveten om att han skapade helt nya ideal. 1897 målar han Midsommardansen, en tavla som fortfarande fungerar som turistbild. Påhejad av prins Eugen målar han de dansande paren i den långa sommarskymningen efter solnedgången i juni och juli. Jag är glad att jag har gjort den, skriver han. Jag hade just då gett Morkarby en ny lång majstång. Den målades röd varje midsommar och jag ansåg och anser fortfarande som min heliga plikt att närvara och leda klädningen av densamma. Moraborna hade inte haft majstång på 60 år. Prästerna gillade inte hedniska seder och bönderna tyckte väl att det var barnsligt. Men Zorn ville ha majstång och beställde en stång av lokala snickare som en regissör väljer sin rekvisita. Och majstången accepterades med tiden. Men Zorns vurm för dans och folkmusik väckte ont blod. När han kallade till tävlan på oxhorn, bockhorn samt fjol, bara gamla låtar, fick han kritik i pressen och anklagades för att försöka skaffa sig ryktbarhet. Som om han inte var ryktbar nog. Och idag är Zornmärket i silver och guld den finaste utmärkelsen en spelman kan få. Några av de ljusa sommarnätterna 1897 gick Anders och drog på sig syfilis också. Det var inte roligt. Inte för honom och inte för Emma heller. Kanske kommer Karin Larsson och försöker trösta. Hon och Karl Larsson har också gjort sitt för rekvisitan runt midsommar. Även om jag inte hittar någon majstång där. Men lövruskor och kransar är det överallt. Larssons vadar i björklöv. Med paradnumret Ute blåser sommarvind. Fresken för Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Där ungdomar släpar löv och syrener. Prästkragar och akleior till skolavslutningen. 1897. Detta midsommarens märkesår lämnar Karl Larsson också sin första skiss till Nationalmuseums trapphall med Gustav Vasa till häst. Prisnämnden hade redan bestämt sig för Anskar som predikar kristendomen av en annan konstnär. Men Larsson får hedersomnämnande och han ger inte upp. I 10 år pysslar han sedan med Gustav Vasa. Den svarta hästen blir vit, färgerna allt mer ljusa och klara. Gillangen av björklöv, maskros och prästkrag upphäver tyngdlagen och skruvar sig upp mot sommarhimlen. 1906 är det klart. På Nationalmuseum så rider kung Gösta in i Stockholm på midsommarafton 1523. Hästen har en plym av blåklint i manen. Bilden är inte riktigt klok. Carl David av Wirsén fick blodstörtning, men kritiken August Brunius lyste upp. Denna kung kommer aldrig att uppfattas som en tråkig och akademisk historielektion. Nej, som en frisk vårfläkt till ungdomen. Ja, detta är Gustav Vasa som postmodern sagobokskung. Inte klok, men kul. Fortfarande. Karl Larsson visste hur man virade löv som grönskar i 100 år. Med sin lätta sundbornstil i grönt och rött och blont slog Karl och Karin Larsson käftarna i publiken och bettet har inte släppt ännu. Vännerna var också trollbundna. Så länge Strindberg fortfarande var vän med Larssons bad han om råd för scenografin till pjäsen Kronbruden med herbren och majstång och allt. Inte ens August gick fri från smittan från Dalarna. Senare skulle han förstås bli arg på Kalle och skylla honom för hycklare och kalla hans hustru för djävul. Till vänkretsen hörde också poeten Erik Axel Karlfeldt. Precis som Hazelius inventerade han allmogens Dalarna och fyllde skåp och lådor med ålderdomliga ord och uttryck. Inte bara namn på skacklar utan framförallt på blommor och könsorgan. Gärna i samma fras. Ord som doftar och hettar i midsommarskymningen. Nattviol, veneris blomma, nosserot. Också Karlfeldts reklam för Dalarna med Fridolins lustgård och Jungfru Maria från Sjugareby betydde mycket. Hade Dalarna rent av blivit för populärt. Sjurberg har blivit Dalarnas Djursholm, en avlägsen förstad till Stockholm, gnydde författaren Karl-Erik Forslund. Han hade ju sökt sig dit för att slippa det själlösa storstadslivet som han skrev i kultboken Storgården 1901. Och Karlfeldt höll med. Kärleken till Dalarna höll på att spåra ur i ett sentimentalt kelande med detta landskap, varav vi infödingar är och föga tilltalade. Det spårade ur även på andra sätt. Vän med Forslund och Karlfeldt var konstnären Gustav Ankarkrona. Han grundade Leksands förträffliga hemslöjd och som nykterhetsman och folktalare samlade han ungdomar i tusental när han lät retoriken flöda i Tällberg. I dikten Demagogisk söndag driver Karlfeldt med Ankarkronas Adrian Brushanes guldskägg och sköna ben. Han var lite för tjusig för sitt eget bästa. Men han kompenserade med mindre tjusiga ideal. Mot slutet av sitt liv kallade han sig frän antisemit och hade Hitlers porträtt på skrivbordet när han gick ur tiden 1935. Det är inte utan att dalahästarna från Nusnäs knäar under en sån ryttares tyngd. På 1990-talet vred konstnären Peter Johansson verktygen ur de gamla mästarnas händer, skrudad i sons röda rock och Ankarkronas knätofsar, la han hela Dalarna på analyssoffan och sågade upp dalahästarna i skivor, paketerade dem i plast och placerade dem i kyldisken. Men bäst före datum på dalahästar går visst aldrig ut. Och nu är det midsommar igen.
Den här obsessen producerades av Mårten Andrén på Sveriges Radios kulturredaktion.